Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det med mig Simon Gärdenfors, Johannes Bränning och Peter Wahlbeck.
Jajamensan.
Vi sitter i Halmstad. Vi har fått låna en studio här och på en stol i samma rum sitter även Andrea Lennartsson. Du är mest publik här idag.
Ja, jag sitter på avbytarbänken.
Ja. Så är det lite i specialisternas universum att kvinnorna får ta ett steg åt sidan för att ge männen mer plats.
Ja, i alla fall nu eftersom att ni är här i Halmstad och passar på och pratar med mig lite här. Och just i Radio Halmstad.
Ja, vi sitter i Radio Halmstads studio faktiskt.
Så vi har väldigt bra ljud. Och ni undrar varför det är väldigt bra ljud, ni som brukar lyssna på det här. Vad var det hette nu? Det här?
Specialisterna podcast.
Ja, ni som brukar lyssna på detta, plötsligt upptäcker ni att det är väldigt bra ljud. Och det beror på att det är väldigt bra ljud här i Radio Halmstad studio.
Mm.
Jag bor ju i Halmstad och igår var det stand-up comedian här i Halmstad.
Mm. Mm.
Och då var Bränning gäst och Gärdenfors gäst hos mig när vi körde på något som heter Rotunda. Som är en liten gullig utomhuscafé-scen i en stadspark. Och då var det så här att egentligen skulle Isidor Olsbjörk varit med också.
Mm, trollkaren.
Men han fick förhinder för han hade varit på ett bröllop hos en av era kollegor.
Ludde Samuelsson tror jag.
Han har också varit med i det här programmet.
Nej, men inte Isidor heller.
Han kan kanske få vara med då och berätta lite grann hur det är att gifta sig och vara stand-up comedian.
Ja, du är ju inte gift.
Det var ju andra stand-up comedians där. Jag såg ju foto på han. han är där lite skåningen med lå.
Carl Stanley.
Ja, han var låren.
Ja.
Han var där.
Han var där.
Han var på bröllopet.
Vi trodde han var här för vi såg ett helt gäng. Carl Stanley sitter här borta på ett café, men han var tydligen där.
Ja, jag filmade det och lade ut på Instagram. Du gick förbi ett café. Det satt 3-4 helt vanliga killar. Och du tyckte så här, du har sagt någonting att du ser Carl Stanley lite överallt.
Jag gör faktiskt det.
Va, är det en...
Nej, men så här lite välgödda killa med liksom slags skepparkrans.
Alltså, dels har ju Carl Stanley ingen skepparkrans.
Nej.
Har han inte och det? Dels så
var... Vad fan har han fått det ifrån?
Och dels så, de här såg inte ut som Carl Stanley, de här killarna.
Jo.
Men vad var grejen med Schiffert och Nisse Hallberg?
Nej, det var ju bara att när vi satt och snackade här om stand-upens historia lite grann så berättade jag att jag gjorde ju mycket jobb med Thomas Pettersson. Och han har ju, han har ju speciella maner när han kör stand-up comedy då, va?
Stand-up comedian.
När han kör stand-up comedian så är han, har han ett uttryckssätt. Så han är ju, kan man säga, en slags karaktär. Han tar ju på sig en mask och är ju en figur då, killen från landet och sådär, va? som upptäcker så. Och det har smittat av sig på andra komiker som också kör den här lite grann, killen från landet.
Schiffert.
Nej.
Han kommer till det sen, hör Schiffert kommer in i bilden.
Ja. Ja, alltså att man präglas kanske av vissa komiker som man ser, som man tycker, ja, omedvetet eller medvetet, va? Det är inte så att jag menar på att svenska stupkomiker härmar varandra. Men det finns ju att man kanske präglas av dem indirekt och omedvetet. Och han, Thomas Pettersson, har präglat en del sådana här bondkomiker, lite här från de ner från Markaryd. Det är ju han, vad heter han, den här killen som kör i, som kommer från Älmhult, som kör lite Smålands, den här komedien. Så det är lite så här Thomas Pettersson maner. Och det menar jag på att han, den här, har från Schyffert, men han vet inte
Nisse
om.
Nisse Hallberg.
Mm. Ja, precis, jo.
Han sa att hans lite... mamma hade sagt samma sak till Schyffert. Ja. Alltså att hans mamma hade Nisse Hallbergs mamma hade sagt till Schyffert att Nisse var inspirerad av honom, eller att de påminner om varandra.
Aha. Men ser du det?
Nej, jag har inte tänkt på det. Men det kanske finns vissa saker.
Det är
saker.
Inget fel, alltså. Jag säger inte att det är något fel, men det, så kan det ju vara. Men du har ju lite sävlig stil. Du är lite... Pratar lite så här, du är lite så här uppe och så pratar du här lite och är lite så här, ja, lite så du står och är lite sävlig på något vis. Ja. Lite feminin.
Ja, men tack!
Nej, är du inte det?
Jo, men jag är ju...
Ja, har du jobbat på din gubbe när du kör stand-up?
Nej, det blir ju vad det blir och inte samma sak varje gång. Men jag är ju, eller liksom, man försöker ju bejaka sina feminina sidor. Så mycket man kan, tycker jag.
Gör du det? För att jag tänkte på det att när jag har imiterat det någon gång, när jag har sagt så här, till exempel, du har ett skämt, de vill säga så här, det blir ingen frukost!
Det blir ingen lunch!
Det blir ingen lunch! Då var du så här, du sa till mig att, att du tyckte att jag lät lite väl för hög pitch, att jag lät för gäll, liksom för kvinnlig röst. Och sen så har jag märkt att när du nu drar det så säger du lite mer manligt, så här, det blir ingen lunch! Alltså att du försöker fila bort det.
Det är ju jätte, vad har du sagt? Är det liksom en grej som du kör?
Jag gjorde det igår också, tror jag.
Ja, men alltså det är liksom, du har som ett litet mantra för dig själv, ett slags saying då, alltså.
Ja, eller det var ett skämt.
Nej, det är en punchline.
Jo, men det är ju jättebra. Det där är ju skit. Det där är skit. Nej, men det missar jag går.
Det blir ingen lunch.
Nej, men för det skulle man trycka upp som klistermärke.
Det blir ingen lunch.
Ja, det är ju skit på. Det är ju dökult att ha. Det är ungefär som när vi går och fiskar. Going fishing.
Ja.
Det berättar ju Gessle, jag hade ingen aning om det. Per Gessle berättade att den här vi går och fiska. Det menar han ju på det där gone fishing. Det är något som man sätter på dörren i USA. Ungefär så, jag tar en paus, jag orkar inte längre. Jag går och fiskar då, va. Jag hade ingen aning om det. Det här kan bli en sån.
Det blir ingen lunch.
Det blir ingen lunch, då vet man det. Det kan ju betyda att man är bakis. Att man hoppar över lunchen. Det kan betyda att man
var ska man sätta upp de här
klistermärkena? Jag skiter ju att äta. Jag orkar inte med det jävla rotmos en gång till. Det kan betyda så mycket på något vis.
Ja, det är många lager.
Men vad tänker du att man ska sätta upp de här klistermärkena?
Nej, det är ju på typ bensinmacka och sånt.
Men tänker du inte
mitt på pumpen, du vet.
Det blir ingen lunch.
Nej, ja, men precis så att,
varför gjorde du nu?
Nej, men jag tror när du skrattar så tror jag nog att det distar.
Nej.
Alltså, tror inte det. Du menar att du har en kompressor.
Sen vänder jag bort.
Kompressor som trycker ner skratten. Men du, tillbaka till det här med maner och när man har olika stilar. Det är rätt intressant att prata om det, för att men när man är en stand-up komedian tar ju ändå på sig en viss mask och är ju en viss karaktär och en viss roll. På något vis.
Vem är du präglad av?
Ja, men jag måste säga det, att när jag sitter och tänker på det så jag är ju inte präglad av någon, det kan jag inte påstå. Alltså, det kan
är du vara... en ö? De säger så att ingen man är en ö.
Ja, men det kan vi inte säga. Men det är inte sådär att man har den här... jag kan säga att när jag började med stand-up comedy så var ju den här moderatkommunisten. Då var jag en karaktär. Jag var en gubbe. Jag var en figur, alltså. Det var jag. För att jag inte kunde vara mig själv. Jag närmade mig stand-up comedy med en utifrån en karaktär.
Men du måste ju ha sett stand-up comedy innan du själv började med det.
Knappt, alltså. Det hade jag inte. Det var ju myten om stand-up comedy med den här amerikanska varianten med den runda spotlighten. Amerikaner som stod och drog skämt.
Hade du sett amerikaner som stod och drog skämt då?
Nej, bara på tv, alltså på film och så i små fragment.
Mm. Vilka, kom du ihåg vilka komiker du sa då?
Nej, men jag vet, vad heter den med Robert De Niro? Den heter ju, vad heter
King
den?
Of Comedy.
Ja, King of Comedy. Mm. Och sen så hade jag ju sett till sån här Lenny Bruce på bilder och så. Och att jag hamnade ju där. Jag kan säga att jag gjorde ju fel när jag började med sån här comedy. Jag trodde jag skulle vara så här lite underground upcutter. Så slå underifrån och säga sanningar och sånt. Alltså. Mm-hmm. Det ska man inte göra.
Varför inte det?
Det finns ingen publik för det i Sverige. Här är det för, alltså du, det här är företagsgig som gäller. Du ska vara snäll, du ska vara en clown till kaffet.
Ja, men det är
hålla
käft,
komma dit och vara rolig. Du ska vara en fjant, du ska vara inställsam. Eller så ska du vara sån, snacka, du är blatte, snacka blattesnack. Du ska vara bara en liten jävla clown som kommer till företaget, gör vad du ska och fakturera. Spring inte omkring och tror att du kan vara politisk här. Då bara åker du ut med huvudet för dig och så stämplar de ner dig och degraderar dig. Kallar dig för antisemit eller konspiratör.
Har du blivit kallad konspiratör?
Bara lyd, var rolig, var en clown till kaffet, håll käft.
Fast var en clown.
Mm. Har du blivit vem är du mest präglad av Bränning som komiker? Alltså, är det, när
eller
du börjar?
Vilka jag gillar eller?
Ja, men när man börjar med stand-up då har man ju ofta liksom förebilder eller så här, man hör kanske till och med när man tänker ut en rutin så kanske man hör det genom någon annan komikers röst för att man är så jag kommer ihåg när jag började var det så här, då hade jag hört mycket eftersom jag var lite så bekant med Jesper Röndahl. Mm. Så när jag skrev mina första stand-up-rutiner då hörde jag lite hans röst inombords. Eller kanske Johan Glans som jag hade tittat mycket på och Chris Rock som jag hade lyssnat mycket på, hans stand-up-special om han säger så här, liksom så här att han upprepade vissa namn så här, Colin Powell can't win! Colin Powell! Alltså så här, och så jag hörde det så försökte jag så skriva så här, han dog av naturliga orsaker. Naturliga orsaker. Att jag hörde den liksom rösten inom mig och präglades. Sen tror jag inte att det märktes vilka jag var präglad av när jag väl började. Eftersom det var så filtrerat genom min egen röst och min egen personlighet. Så då hör jag ju folk, jag är ju inte alls lika animerad som någon av dem jag nämnde. Just jag är ju lite stiffare liksom och, så att det liknar inte dem. Men hade du några som du...
Men ni har ju, någonstans kan man väl säga att ni skåningar, ni är ju lite homogena på så vis att ni är ju en gäng skåningar som har lite så här skåneröst på något vis.
Vi har samma lite, dialekt,
ja. Ja, men det blir ändå lite grann skåningarna på något vis.
Här har du fel.
Jaha.
Nej, men det finns ju, alltså om man säger så här, hela den scenen kring Under jord och sånt, det har ju blivit någon slags skola skulle jag säga, som skiljer sig från Norra Brunnskolan eller, alltså om man kommer till Big Ben och det är mest stockholmare där, och om man är i Malmö och ser på kanske Sir Tobis eller någon sån klubb, så finns det ju en liten annan, det är lite mer typ Jonathan Unge-imitatörer i Malmö än i Stockholm.
Ja.
Eller han har ju varit den som präglar de nya komikerna mest skulle jag säga. Och i Stockholm så kanske det är mer Schiffert och den och
ja, men det här är intressant snack faktiskt, för så är det ju lite grann i ett litet land med att det finns vissa dominanta sådär som på något vis kan man säga då, det finns ju ingen egentligen som går upp och hamar Johan Glans på något vis, den här underfundiga killen som berättar om sina föräldrar eller skola, gör någon analys och så som han gör. Jag tittar på Johan Glans, jag har inte sett den här showen. Vi var här på Halmstad Teater och såg den här The World Tour of the World. Sen gick det faktiskt på TV4 här nu The World Tour of Skåne, den här Skåne.
Men jag tror alla tre, han har gjort han började med World Tour of Skåne, sen gjorde han World Tour of Sweden och sen World Tour of the World. Så han har gjort tre. Jag vet inte om han har gjort ännu fler, men han har gjort tre.
Men det var ju fruktansvärt bra, alltså det måste jag säga. Det var ju, alltså han... Det var lite sådär att man skulle haft lite regianvisningar på honom, att han stod och drog i sin kofta och sånt, och lite sån här som jag retar mig på, lite regianvisningar. Jag hade kunnat styra upp det bättre åt honom. Men ändå var det ju fruktansvärt bra att jag vet ju själv hur svårt det är att komma ihåg allting. Men det är klart att man som en stupkomiker så är man ju ungefär som en idrottsman. När man kör kväll efter kväll efter kväll efter kväll, så är det klart att man blir ju väldigt slipad. Man kommer i form. Det märkte man ju där att han var i form. Men det var ju fruktansvärt bra alltså.
Började ni ungefär samtidigt? Han började lite senare?
Nej, han tog 10 år senare.
Okay, ja.
Han dök ju upp när vi höll på med stand-up comedy. Första gången jag såg honom, det var ju så att... Norra Brunn, det blev lite kall på linjen mellan de som drev Norra Brunn då, Peppe och Bertil Goldberg som hade dragit igång då Stanna Comedyn på Norra Brunn.
Mm-hmm.
Så det, jag kan inte förklara exakt hur det gick till så där, för det är så ointressant. Men i alla fall, Bertil Goldberg startade upp en Stanna Comedyklubb på Bands salonger i stora, mm-hmm, Bands, stora salen där. Mm. Där de har soffor nu och sånt. Där det är en slags lounge. Där var en stor scen. Inte den allra största salongen. Den som var liksom lite, ligger lite...
Är det där de hade roast på Bands?
Ja, exakt. Samma rum.
Du var ju med i roast på Bands.
Nej, den var i den stora salongen. Det var ju tv, det är den stora. Sen fanns det en salong.
Ja, det finns olika salonger.
Det
finns
i höger. Oavsett vad som helst. Där såg jag honom första gången. Och det var mycket folk då. Det var lite mer större. Det var som Norra Brunn fast större. Mm. Men det gick inte att hålla kvaliteten, för då fanns det inte så bra komiker. Så det var bara de här stjärnorna, och jag då, kan man ju ändå säga, var en av dem som kunde hålla en hel kväll tillsammans med någon annan, så att det blev kvalitet.
Mm.
Men då vid den tiden så kom Måns Möller,
mm,
och Johan Glans, David Batra då. Mm. De kom där och var med där, Johan Glans. Johan Glans var inte så jävla imponerande på den tiden då. Men han fick lön av Bertil Goldberg för att vara komiker några månader, något halvår, och jobba åt Suck, som det hette då, som Bertil Goldberg skötte då. Mm. Så han fick en lön att vara komiker.
Stand-up comedy-klubben är en förkortning av.
Och fick lön, så det var väldigt förmånligt såklart.
Mm. Mm. Kommer du bra överens med den, med liksom... Johan Glans och Måns Möller?
Det var ju väldigt länge sedan. Då vi har ju helt vuxit ifrån varandra. Jag träffar inte dem någonting alltså då.
Men.
Johan Glans, så han är ju, jag vet inte hur, jag vet inte, en sån människa. Jag tror det är väldigt svårt att komma in en sån människa på livet, Johan Glans alltså. För att han är ju liksom sån känd nu. Han är ju sån superkändis, så att han håller sig nog väldigt bara med en liten umgängeskrets. Alltså han är ju miljonär för över 100 mm. miljoner. En sån kille isolerar sig såklart. Och ju väldigt, ja men det blir ju så att alla efter kommer kanske, när han träffar folk så kanske han hela tiden känner, ja oh, de vill ha mina pengar.
Du sa det igår att svensk stand-up är en mångmiljon industri.
Ja, det omsätter ju hundratals miljoner varje år nu.
Och att de tömmer teatrar, sa du också.
Jag fyller.
Ja, du menar nog det. Men du sa tömmer.
Ja, nej, fyller teatrar gör de ju.
Ja.
Nej,
det var rätt roligt. Apropå att bli igenkänd på stan, så var det så här när Andrea och jag, alltså min flickvän, vi alla tre, jag, Andrea och Bränning, bor ju nu i Valbäcks hus ute på landet här utanför Halmstad. Och när vi skulle köpa frukost inne på Konsum eller något sånt, Coop eller vad det var inne i stan, då blev du igenkänd av någon kvinna som kom fram vid mjölkdisken och sa till Peter så här, ja, är det här du står och gömmer dig? Och du sa så här, jag har bråttom, vad vill du? Jag trodde det var någon du hade träffat för, men det var till någon helt okänd som du aldrig hade träffat för.
Ja, men det är väl lite så här, just det här i småstad. Ja, faktiskt, det är intressant, speciellt när man går här i Halmstad så känner folk igen en på något sätt. Jag vet inte, på ganska långt avstånd också märker jag så här. Folk, men det blir nervösa en del bara. Så är det ju också, så är det inte riktigt i Stockholm faktiskt. Där smälter man in på, där skiter de igen.
Ja, men där är folk mer vana vid att säga.
Men det finns ju fler i Stockholm, tänker jag.
Ja, fler folk som är kända i Stockholm. Jo, absolut.
Ja.
Men var det så här medvetet då att du sa det för att vara lite otrevlig så hon skulle gå därifrån, eller var det, är det så du brukar bemöta folk som känner
dig? Vi hade ju bråttom, vi skulle ju hem där och ni hade ju precis kommit.
Inte så bråttom.
Nej, men alltså det är klart att det är ju, alltså det är ju rätt så besvärande ibland när en del tränger sig på och ska liksom stå där och prata om mig eller vem är du, och så ska man då vara artig hit och dit, ibland orkar man inte.
Du frågade så här, vad vill du? Så sa hon, jag ville bara veta vad det är för datum. Och så sa du vad det var för datum.
Ja, just det, för hon ville kolla mjölken om det var,
jaha,
rätt datum.
Var det där?
Ja, det var det som är mjölken. Jag förstod att
jag förstod faktiskt,
ja,
att det var
intressant. Nej, men det här med att prägla sig, tillbaka till det med att man har en viss stil så där.
Men lite fåglar.
Bränning, du är väl medveten om att du har den här stilen? Är det någonting som du har bestämt dig för, eller har det bara blivit så? Är du så privat?
Gillar ju mer komiker som inte har en scenstil, utan de bara, det, eller jag tycker att det är de som jag gillar mest har inte så stor skillnad mellan sin privata person och sin scenperson.
Nej, men det håller jag med om också. Jag tycker,
men
gillar
sen är det också så här,
men det är ju ingen som spelar något spel eller så, är det?
Nej, men om man är, fast det är också så här, om man är en seg kväll, då kan man ju vinna jättemycket på att gå upp med jättemycket energi. Då kanske man direkt inte är...
Sån är, det är många som inte är så energiska privat. Alltså Johan Glans är ju väldigt så här blyg privat, men på scenen är han ju ändå så här, du vet, en spelevink.
Jo, det är rätt.
Men jag skulle säga att den, jag tycker du låter mest som, men det är kanske mer röstmässigt, det är Felix Herngren. Har du fått höra det mycket, att du låter lite som Felix Herngren?
Nej.
Nej, för jag tycker ditt röstläge...
Jag har hört, vad heter han, Filip och Fredrik? Fredrik har jag hört.
Aha, nej, jag tycker nog... Alltså det är lite som Papi Raul liksom. Aha. Om du minns, alltså han, där gör han ju en karaktär.
Men om du skulle hålla, om du skulle göra ett sommarprataprogram på P1, vad skulle du prata om då? Man ser att de lägger ut texten i en och en halv timme och pratar om sitt liv och sin uppväxt och hit och dit. Och det kan
har du vara... sommarpratat?
Ja, för länge sedan.
Har du det?
Slutet på 90-talet.
Vad pratar de då? Vi har ju gjort något som var med sommarprat med Bränning i specialisterna podcast, och vi gick igenom hans uppväxt. Det blev ju lite som ett sommarprat.
Jaha, det får jag lyssna
på.
Men
det är specialisterna.
Det får du lägga ut nu då. För
ja, men då kan... har han gjort det, och då det pratar jag om mitt liv.
Du pratar om din uppväxt, du fick gå i någon speciell ADHD-klass eller vad? Nej, det var inte ADHD.
Dyslexi.
Dyslexiklass.
Men fick du, men lät du, det måste ju varit... Alltså då sitter du och lägger ut texten i långa sjok, då kan du inte vara så sävlig.
Han är ju inte sävlig.
Vad betyder sävlig?
Långsam.
Jaha.
Det är han ju inte. Han är ju...
långsam är inte heller sävlig. Helt annat ord. Sävlig, det är ju...
Vad betyder det?
Ja, det är ju beskriv inte det. Långsam, jag inte säga. Det är ju lite... Jag slår upp det.
Sävlig.
Är lite osäker, otydlig.
Sävlig betyder ju nog egentligen, alltså lite trög, lite långsam kanske.
Ja. Albin beskrev mig, Albin som är en av medlemmarna i specialisten, han beskrev min stand-up-stil som en kille som har gjort läxan dåligt. Det tyckte jag var väldigt... Det blev jag väldigt glad.
Ja, det var det.
Och sen så har jag... Folk har sagt att jag är oförutsägbar. Det gillar jag också såklart.
Sävlig betyder långsam, stilla. Det sa exempel då. Bilmodellen har fått kritik för sävlig styrrespons. Besläktad ord, sävlighet. Och sävlighet är då... Ja, men det betyder ju långsam.
Det också loj och trög.
Loj och trög.
Loj, trög och långsam.
Jag skulle alltså säga att jag är mer sävlig på scenen än vad du är.
Loj.
Och
loj
även privat.
Loj är rätt också. Loj är ju bra också.
Nej,
loj.
Men du är helt missuppfattat vid Anders Bränning. Han är ju animerad. Han späcker sig till det. Han går runt och liksom tramsar sig och skriker. Och det är jag som är sävlig och långsam.
Ja. Ja, jag har sagt till dig nu att du måste sluta med det.
Har ni tänkt att jag gör det mycket?
Nej.
Idag har du inte gjort det. Du har tagit dig till min kritik.
Men jag spexar gör jag inte.
Men lite spexar du väl ändå?
Men vad fan, spex? Det är väl typ som att säga att man är en nazist bland komiker. Spexar. Spexar gör jag. Ja, men fan, jag har aldrig spexat.
Ja, men just det där nu när vi pratar om... Nu kommer jag på en som spelar någon... Jag vet inte hans namn, men han har varit med några gånger på Norra Brun och ska vara lite konferensier och sådär. Mm. Och det är någonting som jag ogillar ganska generellt sådär bland folk som uppträder. När man ska vara flåshurtig. Vet du vad det är? Ja. Flåshurtig, det är det där. Man ska vara sådär, liksom hela tiden på sin helvete och istället för att vila.
Jag tycker att
en komiker måste vila i det den berättar. Det där intensiva.
Men vem är det du tänker på?
Igår var du uppe på flås. Alltså när du var den där prästen länge stod och skrek så det ekade.
Det var för långt.
Ja, men det var det. Sen när du sa, får jag bränna vad du sa? Eller vill du...
Ja, vadå?
Nej, men att du sa... Och sen när du släppte den grejen att du var en galen präst, så vad fan var det du skrek?
Du skrek om ateismen, va?
Ja, men vet du, något annat? Att du raljerar vad du skrek? Att du raljerar.
Jag har inte kommit hit för att raljera över er som inte tror på något liv efter döden.
Och så stod du och skrek att du raljerar. Tills du blev helt anfådd.
Manisk.
Och sen när du bröt det och började prata som vanligt igen, sa du, Hitler måste haft en sån jävla kondition. För det var ju Hitler innan, fast en
körde
präst.
En gång i tiden med faktiskt på skämtet på Norra Brun faktiskt, ja.
Mm. Att Hitler måste ha haft.
Men det här flåsurtiga, de här när man ska vara så här lite konferensi och jag måste säga, där är faktiskt, måste jag säga att Özz-Nujen är faktiskt jävligt bra på det. Han är den här flåsurtiga, fast han är inte flåsurtig på ett dumt och bonnigt vis. Han är jävligt bra på att få igång publiken. Är så här, han har en jävla energi.
Jag tror jag vet, nu blir det taskigt mot den här människan, men jag känner inte honom, spelar ingen roll. Jesper Rönndahl. Nej, är inte han flåsurtig?
Jo,
nej men det är bara han.
Det är inte han jag tänker på. Nej, Jesper Rönndahl, men där kan du verkligen snacka om en kille som spelar en karaktär.
Ja.
Han kan ju inte vara sån. Han är ju inte sån privat.
Det är han nog.
En version av sig själv. Men jag tänker till exempel Sandra Ilar är ju inte sån privat som hon är på scenen. Hon skriker ju aldrig privat. Men på scenen så skriker hon liksom när hon säger.
Men hon har ju,
hon skriker ut ofta punchline bara.
Men hon är inte alls
golf eller.
Men inte mycket mycket mer för 3 år sedan.
Jag tyckte det var rätt uppfriskande att någon som, hon den tjejen, jag har sett henne en gång.
Jo, ja, hon är rolig, men hon spelar en karaktär. Om vi sa, du sa det är väl ingen som spelar en roll på scenen.
Jo, men nu när vi pratar om det så kommer vi igång. Och då landar det i olika betraktelser ändå, som att vi har rätt i det här. Men det var rätt intressant nog att någon vågar göra det som hon, att man gör, är en karaktär. Det är ju så uppenbart en karaktär. Men det är rätt, jag tänker rätt ofta på det med Jesper Rönndahl, och jag tycker lite synd om honom alltså.
Han är framgångsrik.
Jo, men det är just att han har låst sig och fastnat i den här den här liksom nu flyger en massa mosa, det är ju lite så jag har lite där. Du vet, så här lite knasig, lite sådär, du vet va. Jag tycker det är synd om honom lite grann, han har fastnat helt och hållet.
Men Jesper, Jesper kanske tycker synd om dig också.
Men han var ju med i det, han blev ju intervjuad av Robbins.
Robin Paulsson.
Ja, Robin Paulsson. Och det var, alltså det var otäckt, för det var mobbing av Jesper Rönndahl. Men han märkte inte, alla satt och skrattade. Så bara liksom fick de honom och bara liksom göra minsta lilla grej eller säg vad han än sa, så bara så han blev liksom utskrattad för att han var i den karaktären. Han satt där liksom helt så här med en tunn hals liksom, tunn, smal, och bara blev mobb. Alltså du vet så här, du är såhär, var rolig nu, var rolig, var rolig, säg något, vad han än sa.
Ja, men han är ju komiker, det är ju inte, det är ju så
otäckt.
Men det är väl att
det
folk
var
skrattar.
Vuxen.
Det tror, alltså jag har ju själv inte sett den här intervjun.
Det var ett apberg som skrattade åt en utsatt människa. De bara bäcknade ut det inför alla. Och sen dess har han aldrig kommit, han har aldrig repat sig. Han har helt fastnat i den rollen.
Hur länge sedan var det här?
1,5 år sedan kanske.
Ja. Men jag vill fråga dig Peter, vilka av dem som du började med för länge sedan sådär, vilka gillar du mest? Babben, gillar du Babben?
Ja, Babben är ju jävligt professionell, alltså det kan man inte ta ifrån henne, för fan vad professionell hon är. Men det var ju fruktansvärt vad hon förnedrades nu när hon var med i Slängda brunn och berättade om Renne-skit. Ni måste
vi uppträdde på samma kväll, men jag kommer inte ihåg vilket av det som klipptes med.
Hon berättade om sån att hon har varit på någon resa i Afrika eller vad det var för någonting, och berättade om
att hon fått diarré
då, ja. Och det, alltså det, jag fattar inte hur hon så professionell och duktig bäckna ut ett sånt fruktansvärt dåligt material. Så om väl, allt hon har i sitt register, av sitt material, står inför där och pratar om ja.
Är det ämnesvalet du vänder dig
om? Ja, ämnesvalet var verkligen förnedrande. Jag chockades över det.
Va? Tycker inte du man ska skämta om diarré?
Nej, men alltså det ska inte Babben göra i alla fall.
Varför inte det?
Nej, hon ska ju vara ett proffs liksom.
Ja, men vadå? Ett proffs ska väl kunna skämta om vilka ämnen som helst?
Men det är liksom det är på en annan nivå på något vis sådär, va? Men du, men...
Okej, vilka fler? Vilka fler har
ja,
vi?
Ja, men alltså de som håller på fortfarande som Adde, Babben, Charlie Häckne.
Håller han
de
på
flesta som börjar samtidigt som mig. Vilka proffs alltså. Vilka proffs. De är ju proffs ute i fingerspetsen. Du ser det på mig också.
Uh-huh.
Jag har hållit på 30 år.
Uh-huh.
Jag skulle kunna, nu kör jag visserligen gammalt material rätt mycket. För jag är väldigt bekväm med det. För att jag uppträder så sällan. Så jag liksom får liksom ingen riktig chans att träna.
Uh-huh.
Men visst är de proffs. Alltså, det finns ju de flesta som håller på. Och David Batra och alla. David Batra är också lite den här karaktären. Han är ju alltid David Batra på scen, men han är ju liksom privat den här lilla killen då, va? Som är lite underfundig så här, tänker mycket så här, på något vis, tänker högt på något vis. Och, nej, det är ju många proffs, alltså många som man har sett. Och Thomas Pettersson också i all ära, vilket proffs.
Ja.
Han är ju verkligen vass alltså.
Topp 5-lista, vilka är roligast i Sverige?
Ja, det är svårt att svara på så alltså. Det är svårt att svara på så.
Du behöver inte, bara nämn 5.
Nej, men det är ju den som leder ligan. Det tycker jag ändå är Johan Glans. Det kan man inte ta ifrån honom. Sen så måste jag säga, om du tittar på en bra komiker generellt, så är ju Robert Gustafsson, spelar ju i en liga för sig själv.
Tycker han är rolig?
Det finns ingen av oss som kommer upp i hans nivå. Han är så jävla skicklig. Kolla på YouTube när han gör sån här, det som är utsaxat är bra i parlamentet, eller när han gör olika karaktärer och figurer och pratar. Det finns ju en helt underbar YouTube-klipp med Robert Gustafsson när han imiterar Carl Bildt. Har ni sett det? Det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Alltså han är Carl Bildt då, va? De pratar så här, Sverige och så här då, va? Och sen så tar de ju in en bild på hon, Kulissa. Han är ju ihop med hon, vad heter hon som han är ihop med?
Carl Bildt?
Ja, Carl Bildts fru.
Nej, jag kommer inte ihåg vad
hon heter. Som sitter i
Mona Sahlin. Hon heter Blanseflor.
Nej, vad heter Carl Bildts fru? Hon Kulissa Bildt, heter hon.
Det spelar ingen roll.
Ja, i alla fall. Och då skriker han till så här, när han ser fotboll. Liksom att, varför skriker du? Ja, du var inte, jag var inte beredd på att få se sådär fotboll. Jag förstår.
Det låter mest som att imitera kungen.
Ja, men ni måste se det.
Ja, men det var Carl, jag såg
alltså, har du sett det klippet?
Nej, men jag ser huvudet.
Alltså, ni måste se det. Ja, men okej, han är en bra komiker då.
Men stå upp, nu håller vi oss
stå upp. Ja, sen kan jag inte säga att jag har sett så mycket den senaste tiden, sådär hit och dit då, va? Professionalitet och sånt. Det handlar också om att vi får inte glömma bort att om vi tar en kille som Schyffert och så här, så har han ju så jävla mycket räkmacka som han kan segla på, för han är så känd, va?
Mm.
Så det är klart, och han har ju blivit så etablerad, så det behöver inte vara så bra det han pratar om. Jag var ju kollade här på Folkets Hus Halmstad teater när han gjorde den här Var inte rädd, eller du ska inte vara rädd, eller vad det är för någonting då, va?
Mm.
Det var ju inte speciellt bra. Det var ju några partier i mitten när han var Schyffert och räker loss.
Ja.
När han skulle härma. Då var han i sitt esse när han skulle härma någon sån här gammal.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Nykter alkoholist hona som ja, i något sammanhang men sen var det ju bara en massa bullshit då som inte var speciellt roligt. Det var ju liksom det här liksom då det är för att, men det var ju en ren räkmackeföreställning hela den grejen då.
Ja men då har du ju inte säga, på topp 5
säg några namn
Ann Westin, har du koll på henne?
Ja, Ann Westin är verkligen professionell så, men henne har man ju liksom lite grann tröttnat på. Hon är ju den här stubben på något vis som står där framme. Det är som en slags stock som står där framme och så kör hon då det här i sin stil.
Jag har inte tröttnat. Jag har aldrig ens sett så att jag har fått nog av. Eller jag har bara sett henne några gånger och tyckte att hon var briljant varje gång.
Vad roligt. Det var ju verkligen... nu var det väl länge sedan jag såg henne.
Ja.
Nej, men när hon kom så var hon ju en babben nummer två på något vis. Och skämtade lite grann om det här med att hon var ful och tjock och allt det där på något vis då. Sen har hon kanske kommit ur det, jag vet inte.
Okej. Okay. Petra Mede?
Hon har aldrig varit rolig som sluppkomiker. Det är inte hennes grej. Hon är ju programledare. Hon var ju aldrig riktigt rolig.
Så. Hon har också haft spökskrivare som skrivit hennes skämt.
Aha.
Ja,
vad heter hon?
Men jag tycker nog att han, om nu pratar, till exempel han, vad heter han, som har Raw.
Mårten Andersson
tycker jag ändå har haft många ljusa stunder. Han har varit den här snygga killen som på något vis stockholmare som säger ganska bra grejer på något vis, ganska vast halvrott utan att gå över gränsen och vara förnedrande.
Hasse Brontén.
Hasse Brontén tycker jag också mycket om. Alltså, Hasse polisen Brontén.
Ja.
Nej, Hasse, polisen Brontén, han är Bront.
Du verkar ändå ha en ganska så mainstream smak vad det gäller humor. Att du gillar så här,
det är därför jag gillar jag är positivt överraskad nu när han körde Benne och
Anton Magnusson
körde den animerade Anton Magnusson. Det. Det var faktiskt jävligt roligt. Jag skrattade för första gången på mycket på ganska länge faktiskt. Det var verkligen galet på något vis, på ett jävla roligt vis alltså. Också för att det smittades av att han hade roligt själv. Det var rätt så befriande tyckte jag. Han liksom var han tyckte det var roligt själv. Och det tycker man ju är det vet man att du tycker. Men det syns inte riktigt på scen. Det är inte så att du skrattar åt dig själv och man märker att du trivs liksom när du uppträder.
Ja, men jag skrattar en del åt mina egna skämt också.
Ja. Men du trivs och uppträder.
Ja, jag tycker det är kul.
Du tycker det är jätteroligt.
Det ser man ju på dig också.
Ja, jag tycker det är skitkul att uppträda. När man väl står på scenen och det är en bra publik och man tycker det är kul och jag tycker det är kul, då är det, finns det inget bättre. Alltså. Det kan jag säga. Men det är allt runt omkring när man är ensam och själv och ska just vara artig och snäll. Och, liksom, man får aldrig vara i fred. Folk ska komma fram och prata och säga
saker. Det är så igår jävla också, jobbigt. Alltså. Du vill inte hänga på stället vi skulle uppträda på, för du tyckte alla glodde så.
Nej,
mycket.
Men jag precis liksom, man är utsatt sådär, va, uttittad. Man får inte, man får ingen koncentration. Jag var uppe nu på Norra Brunn. Jag och Valdemar, min son, vi skulle uppträda på Norra Brunn. Och så var det ju andra komiker med då. Och jag blev helt skogstokig på alla som skulle smsa och messenger och lycka till och får vi biljett. Och när började och sånt liksom. Man vill bara stänga av, va? Nu ska jag koncentrera mig på min uppgift. Fuck you liksom.
Du kan
jag
ju stänga av telefonen.
Skiter i när det börjar. Jag vet när det börjar.
Nej, det finns ju på internet också. Det går
sånt, ja.
Men du har också fått några utbrott på scenen mot publiken.
Det alltså. Får jag verkligen. Det kan jag verkligen få. Alltså, idioter som sitter och förstör för andra och sånt, de ska bara fucking ut liksom. Och då kommer andra komiker fram till mig. Ja. Du spred dålig stämning. Ja, det värsta som någonsin hände på Norra Brunn var de här svinen som satt precis i det bordet precis framför Norra Brunn, alltså allra första bordet, satt och drack champagne och svinade och skrek och verkligen var jävla buffelsvin. Såhär manssvin. Så ni får 500 spänn om ni går. Mm. Nej, skulle de inte då. Men ni får, och då var alla bara stanna upp. Så, vad händer nu? Ska han köpa ut de här? Men ni får 1000 spänn om ni går. Stå fram pengar. Så här, jag hade pengar på plånboken då. Nej, det skulle de inte gå för 1000. 4 stycken då.
Vad är det att de pratar?
Ni får 1000 spänn var om ni går. Om ni går nu.
Mm.
Ni har suttit här och förstört hela kvällen. Om ni går nu. Då hade de suttit och hade babben uppträtt före mig då var det faktiskt. Då började de ju tjafsa då. Efter 5000 spänn då reser de sig och gick va.
Gav du
dem det? Då fick de 5000 spänn och så gick de ut ur lokalen. Och det går aldrig komma igen. Stämningen var... det går aldrig komma igen.
Det låter ju jätteroligt.
På den tiden, nu kanske ni som är lite balla ungdomar så här, eller yngre, kanske, som har sett ett och annat så här, ja, men så här, ni kanske tycker det är kul, men på den kvällen det förstörde ju allt. När jag liksom förnedrade dem något så å det grövsta.
Men Peter, för
det är klart att sånt lever ju kvar då. Sånt lever ju kvar, klart. De kommer ju alltid hata mig.
Vilka
det
då?
De här som jag köpte ut för 5 lax.
Ja, men du bara... behöver ju inte träffa dem mer.
Nej, men du kan ju tänka på deras arbetsplats när de ser mig på radio eller tittar på tv eller så, eller hör mig på radio, så kommer det den här idioten, den jävla tjockskallen, kommer de ju säga såklart.
Ja.
Till alla sina vänner, alla sina barn, hela sin släkt, du kommer se på deras grav. PS, han är en idiot.
Peter, får jag kalla dig Pi?
På baksidan av gravstenen kommer det stå. Han dödsinformation. Sen PS, Peter Wahlbeck, du med huvudet. Det är så.
Vad är det värsta utbrottet du har fått? Har du skrikit sådär?
Jag sa det på Comedy Central-inspelningen. När du skällde ut publiken.
Ja, alltså, den sämsta publiken någonsin. Alltså, de sitter där och bara ska liksom vara med på någon stand-up comedian föreställning. Får man ju vara lite med i matchen och vara lite vänlig och hygglig och skratta åt dem som uppträder. Man kan ju inte bara sitta där. Så var du lite grann igår kväll också i början, eller hur va?
Mm, det var
det här
lite
give it to me, give it to me. Så funkar det ju inte med en comedy-publik. Ska ju ändå vara med och vara lite hygglig och på något vis, det är ju en dialog och en kommunikation där publiken måste vara med lite och hjälpa till va. Och speciellt i sånt, varför går man på en sån tv-inspelning, då vill man ju ändå, tycker jag, backa upp de komikerna som ska vara där.
Vad tyckte du om att de tog med ditt utbrott i den slutliga klippningen?
Och det är ju därför det blir såna här fruktansvärda bra recensioner, de här Schyffert och de kör sina shower.
P-Dog,
du fattar själv när de bjuder in alla sina bästa kompisar till genrepet och som får öl.
Du tror det är där från för bara
så. Vad fan tror du? Och så tar de ju dit de här recensenterna från Aftonbladet, Expressen och DN, så får de vara med när deras kompisar sitter och skrattar åt sina egna kompisar och hon druckit öl och sånt. Det är klart att som fan att det blir bra. De smittas ju av då. Hänger du med?
Varför gör inte du det då när du har en show?
Jo, men så har jag ju inte på den nivån.
Nej.
Men det är skitsamma, men det är ju så, det är så, det är ju taktiskt. Mm. Det är så det ska jobbas liksom. Det är proffs.
Men jag tänkte på Comedy Central, för jag såg den färdigklippta versionen, den som sändes på tv. Och då har de med det när du får utbrottet mot publiken och säger till kamerorna, klipp bort det här, klipp bort det här.
Har de det?
Ja.
Ja, det var ju roligt. Men vad fan, vad var det för jävla inspelning? Vad hände med den grejen? Jag vet, var du med där?
Nej, jag var inte med. Jag har ju hört. Men det är lite typ
men
att...
Men vad hände?
Ja, men de visade på Comedy Central som är en kabelkanal. Som inte så många har. Och den har lagt ner i Sverige nu. Alltså Comedy Central i USA är väl ganska stor. Men Comedy Central i Sverige, det var det väldigt få som hade som kabelkanal.
Har de lagt ner det?
De har lagt ner Comedy Central i Sverige.
Jaha, vad tråkigt.
Det har blivit Paramount Television
men
eller något sånt där.
Du som jobbar med lite film och lite så, har inte du några planer på att kanske starta upp då typ en Swedish comedy? Komedicentralen så är det då lite komiker välklippt och så. För att ja, du tittar på den redigeringen som Norra Brun har gjort till exempel. Jag tycker inte komikerna har kommit till sin rätta. För det är så sönderklippt och skadat och dåligt gjort alltså.
Det är Henke Nyblom som också är komiker som har klippt.
Han klippte, ja. Han behöver ju hjälp den killen. Han behöver ju professionell Han behöver ju psykhjälp. Alltså, han behöver ju lugnande.
Vi tar avstånd, va, från de här uttalandena om
Henke. Han behöver hjälp.
Han behöver hjälp på alla plan. Alltså. Det är ju verkligen dåligt redigerat. Alltså.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är
snygg
produktion.
Alltså, är det så sönderklippt bara för att folk inte kan leverera? Att man verkligen letar efter minsta lilla roliga från varje, så det blir 30 sekunder av den, 20 sekunder av den. Du var ju bara med liksom någon minut eller vad det var.
I det senaste var jag med rätt lite. Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Dels beror det på att det är SVT också. Att det finns en censur. För jag var där och Mats Grimberg då, som var beställaren av... alltså från SVT.
Mm.
Han var där och då drog jag ett skämt om förintelsen. Det här med att det borde kallas för minskningen istället för att att förinta är att utplåna någonting totalt. Mm. Och att då, eftersom det finns judar kvar, så var det ju inte en förintelse. Och
det är ju bara jätteroligt.
Ja, och det tycker jag så. Och så säger jag så här, och det är fortfarande en tragisk händelse. Vi får inte glömma minskningen. Det är viktigt att vi kommer ihåg den. Men, och det tyckte jag, det är ett av mina egna personliga favoritskämt av mina egna rutiner. Men då stod Mats Grimberg i publiken och redan då sa han så här, det här kommer inte med.
Mm.
Och Schiffert och Peter Bristov som var inblandade i produktionen, de försökte övertala dem så här, drog till och med det här tolkningsföreträdekortet att han är jude själv, men han sa nej, det går inte att ha med. Så det är ju en av anledningarna att det inte blir så bra så att, som det skulle kunna ha blivit, att det är för lågt i tak. De är för rädda att folk ska bli upprörda.
Har du varit med i de här versionerna? Ska du vara med nu i augusti?
Eller? Om du ställer in så blir han inkallad. Han stoppar.
Nej, men de har ju frågat mig om jag vill vara med.
Mm.
Och då tänkte jag att jag skulle skriva på kontraktet att jag vill se det färdigredigerade materialet innan jag skriver på.
Mm.
För att jag vill inte råka ut för det liksom, att det klipps sönder då, hackas upp som utfyllnad.
Men gör det, Peter, skriv det i ditt kontrakt.
Ja, men jag skiter lite grann i det.
Har du skrivit på det redan?
Jag har skrivit på det. Jag har skrivit på det och skickat in det, men nej, men jag går dit och gör min grej och sen så får de liksom klippa hur de vill då.
Men förmodligen så kommer vi uppträda samma kväll.
Har du blivit bokad nu?
Nej, men det lutar ju åt det.
Ja, men det blir ju bra ju. Då får vi ju anledningen att träffas igen ju.
Ja.
Nej, men det är inte så jävla viktigt det där. För mig är det inte viktigt heller. Det första, ni ska veta då, när det var riktiga slängda i brunnen på den gamla goda tiden, då var jag också censurerad på den nivån jag då. Jag var inte tillräckligt, som det hette, familjär. På den tiden var jag inte tillräckligt familjär, som det hette. Va? Ja, så var det ju då. Nej, det är ju så. Idag är det ju, ni vet ju själva, det är ju folk ute där, de har SVT och SR. De har ju såna här grindvakter ute på sociala medier och sånt och kollar vad deras programledare och anställda tycker och gillar och likar i sociala medier. Ja. Och sen så är det då, du blandar rollen med din privata åsikter med din roll som programledare och sånt. Det är ju det här rädslan för det politiskt korrekta, allting ska vara liksom vänligt och främjande av artighet och sånt där, försiktigheten då. Det genomsyrar ju det mesta i samhället då.
Va, men nu då, när du är med i liksom en podcast som är mer eller mindre...
Vi är kommunister, mer jag och eller Simon.
Ja, mer eller mindre, eller mer.
men jag är ju också kommunist på så vis att förr eller senare, om vi ska rädda alltså det industriella samhället och överhuvudtaget om alla ska få ta del av kakan, så måste ju vi förstatliga företag. Det är ju ingen snack om saken. Det är ju bara sjukt till exempel att det överhuvudtaget finns privata skolor och sånt, eller privata körskolor. Vad är det för dumheter? Det ska vara statligt och gratis. Det är klart det ska vara, men vi är ju inte där ännu.
Nej.
Vi måste ju, det här egoismen som ändå finns liksom bland människor då, att de ska gå och köpa aluminiumfälgar för 50 000 istället för att skänka det till de fattiga. Vi kan ju inte förändra dem.
Men nu är du med i ett sammanhang där du inte blir censurerad, alltså specialisterna podcast. Mm. Vi kommer inte klippa bort.
Det är klart att vi måste förstatliga speciella näringar och vissa primära företag i välfärdsstaten för att finansiera då alla de här.
Nej, är det såna här saker du hade velat säga om du...
Det är ju kommunism. Riktig hardcore kommunism.
Peter,
jag har sagt det. Jag går med på att gå upp till val på det. gå, om vi nu ska starta ett riktigt kommunistiskt parti, så lägger vi fram, det här är fakta, pang, 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 pang. Så här kommer det gå om inte ni röstar på oss. Och om vi röstar, om vi vinner, då blir det undantagstillstånd. För att det är det man röstar på, att vi ska förstatliga banker, vissa befrämjande företag, alltså vaktbolag till exempel.
Trafikskolor. Allting ska väl förstatligas då?
Ja, inte, det behöver inte nödvändigtvis vara, men i alla fall basnäringar som
det
tillför.
Det är lite kommunist-light.
Som tillför.
Då är det ju inte ett riktigt kommunistiskt parti.
Ja, du menar på allt. Ja, allt. Ja, men det blir ju jävligt svårt administrerat alltså.
Visste du att på en operabiljett i Sverige så är 2,5 är från staten och 300 spänn är vad de kostar i snitt.
Ja, det förvånar mig inte alls.
Nej,
jag tror jag har sett de siffrorna någonstans.
Ja, men så nu fick vi, nu giggade vi för stat.
Idrott och allting. Ja. Idrott, och du går på fotboll då är du, här i Halmstad så är ju säkert biljetten sponsrad av kommunen för med alla bidrag till den här idrottsföreningen.
Men stand-up får ju nästan aldrig det, men vi fick ju det igår. Igår fick vi kommunistgage.
Det var ju från kommunen.
Ja, det tycker jag är så jävla grejt.
Nej, men det var ju bra. Men...
mer sånt. Har det någonsin varit ordentligt stand-up liksom sponsrat av The State?
Ja, jag har ju varit så att stupkomiker har ställt upp gratis såklart för främjande för ändamål. Ja, och Rädda Barn. Adde Malmberg, han startade.
Men det är ju, nu är det ju välgörenhet.
Ja, men det var välgörenhet. Ja,
ja men nu...
Ja, nej, men jag kan inte svara på det. Nej, men alltså, låt oss prata vidare om det här med politik. Jag tycker att... Det... nej, men så visar jag också kommunist alltså.
Ja.
Så är jag också kommunist. Men det värsta med kommunister är det att de inte har någon form av andligt perspektiv. Och det tycker jag är lite tråkigt då, att vänstern generellt de tycker liksom att andlighet och religiositet och det är vidskepelse och jävla dumheter då, va.
Men du har kristaller och sånt.
Ja, jag tror på att det finns en esoterisk värld och att folk som har andliga upplevelser att de inte ljuger och sånt.
Och du
tror nära döden upplevelser.
Och du tar på chemtrails också. Du har en
kanon. Det har ingenting med nära döden upplevelser att göra. Det är konspirationsteorier kallas det. Det ska vi inte ge oss in på nu, för då måste jag läxa upp dig. För du måste kolla viss fakta först. Låt oss prata om det här att vänstern inte tycker att det är humbug då med det andliga.
Mm.
Du tror på en andlig värld?
Nej.
Nej, precis. Du ser själv, du är en typisk klassisk.
Jag gör det.
Tror du på en andlig värld?
Ja.
Vad tror du på Gud?
Nej, men jag tror på känslor. Och det går inte att förklara känslor fysiskt liksom.
Nej, men intuition också.
Vad sa du?
Intuition.
Det är
alltså
när man exakt, att man kan ana.
Intuition.
Ana du någonting, vet inte ens att du känner på det, att någonting händer och sånt där.
Ja. Fan, nu känns det inte bra, eller det här känns bra. Så typ.
Ja, dels, ja, men precis, en gång så var jag körde i höga hastigheter på Nissastigen en kväll, så bara fick jag någon sån här aning av att jag måste sänka hastigheten här, för nu kommer det något djur då, va?
Mm.
Och så gjorde det. Och det var ju som att den andliga världen räddade livet på mig, gav mig den impulsen. Det var inte dags då. Hade jag kört på det här, jag dött, så hade älgen gått rakt in genom vindrutan. Det är det som händer vid älgolycka.
Mm.
Att de kör på dem och så åker älgen in i vindrutan.
Mm.
Och så sprattlar älgen sönder föraren.
Därför
den dör inte direkt vid träffen. Den ligger och sprattlar inne. Mm. Och sprattlar sönder föraren.
Vad har du läst det här? Eller?
Nej, det vet
det är mer en uträkning.
Det vet alla.
Jag har inte hört innan. Är det baserat på... är det fantasier eller är det sant? Eller vad har du läst? Eller?
Önsketänkande. andlighet och det som är vidskepelse och så här, det är vidskepelse och alla de människor som har haft andliga upplevelser och sånt där och verkligen har kanske kommit tillbaka från andra sidan och sett sig själva utifrån och sådana saker, de ljuger och så hittar de på massa saker att det har med det undermedvetna som påverkar den fysiska vardagen och drömtillstånd och sånt där. Det är klart att det finns en andlig värld och att den är gigantisk.
Vad tror du?
Det finns också andliga lagar.
Vad finns det för andliga lagar?
Andlig lag är ju verkligen sådd och skörd och hunger och mättnad och karma också. Är du dum och elak och hugger ner någon och sårar någon och dödar någon, så får du tillbaka det. Och då kommer vi in i nästa steg, det som är reinkarnation. För att det blir orättvist om inte reinkarnationen är en lag. Och reinkarnationen är en evighetsmodul. Det är det som är grejen. Den är inte bara så att det är en gång. Utan då, för då funkar karman rättvist. Om den får upprepa sig och komma tillbaka, så att säga, som en kraft och en energi. Annars blir det orättvist. Så därför kan man inte prata om sånt här i en tv-studio och sånt. För då kan ju direkt kan ju programledaren sätta kniven i där och säga: jaha, så du menar då alltså att om någon råkar ut för en våldtäkt, då har den blivit en våldtagen, eller är det själv våldtaget då tidigare liv då, eller? Säger du körd.
Sen och du menar det?
Kan aldrig prata om det.
Men menar du att det är det som har hänt i något tidigare liv?
Jag säger att prata om en evighetsmodul. Och då kan man prata om det. När man har liksom etablerat den tankegången. Mm. Då kan man prata om det. För då blir det ändå någonstans kanske, man säger, det obehagligt goda. Det behagligt goda och det obehagligt goda.
Mm. Är du religiös på någon? Eller vad skulle du säga?
Så, din tror tro du på är... Gud? Man kan ju inte säga så, tror du på Gud. Nej. För då blir det här, ja, hur inbillar du dig en gud då, va? Och ja. Du kan ju prata med dina judiska kompisar då, som verkligen är judar. Det är ju den gudssynen de har, att det är någon gubbe som sitter i himlen.
Det
är ju
har helt... judarna det?
Ja, det skulle jag säkert tro att de har.
Vilka är mina judiska kompisar?
Ja, det är ju de som springer kring sådana krusoduller och hattar och prylar.
Är jag kompis med någon?
Nej, men du är ingen sådär att jag är buddhist eller jag är, det är ingen sån.
Nej, det är ju tidiga religioner, alltså. Det är utvecklingspartier som alla måste gå igenom dem. Alla måste ha den religiösa och tro, alltså att du vill tro, du tillfredsställs med att tro. Sen lever man ju några liv som ateist, kan man ju säga.
Ja, du, att, men det gör du inte nu.
Nej, det har jag varit i tidigare liv. Nu har jag kommit tillbaka till här.
Åh, vad är vi? Kan du känna på någon känsla?
Ja, alltså Simon här ligger ju kanske en 4-5 jordliv efter oss.
Vi har varit around några...
Ja, om han är artist, så då är han ju en troende. Då tror han ju på, så att säga, då har han ju gått ifrån tro. Och nu tror han ju då på att det inte finns någonting då. Det är ju också som en religion. Nu måste han leva några liv för att bli så intelligent att han ska förstå att, ja, men det måste nog ändå finnas något. Mm. Det är som Einstein. Han sa ju det, att det går inte att få ihop de här fysikaliska lagarna om inte det finns en universell andlig kraft som styr och ställer det. Och det är ju en slags kärlek. Det är dumt att säga, ja, kärlek hit och kärlek. Det är så ett slitet ord. Men det är just den rättvisan och kärlekskraften som uppbär hela universum. Det är det som är matematiken. Och får det att fungera.
Mm.
Men sånt här skulle jag kunna hålla föreläsningar om. På ett ganska kul sätt. Jag skulle tänka mig att man skulle kunna göra en föreställning om det här, både comedy och om det här. Ungefär som han, Al Gore, gjorde den här Den obehagliga sanningen, eller vad det heter. Han hade gick mellan olika videoskärmar och sånt. Kommer ni ihåg den? Har ni sett den?
Ska du göra en sån föreställning?
Nej, men då måste man ha en producent. It's all about the money. Då skulle man kunna ha en lite videoskärm och sånt. Då måste man ha en producent, du måste ha cash, du måste ha folk som skriver manus. Sen ska det repeteras in och sen ska det liksom göras filmer och sånt. Jag tänker sån här... BBC-röst. En sån engelsk. Mankind's utvecklingen.
Development
for mankind. Bra, så här röster som gick så här med schysst ljud och musik och så. Och så hade man då, lite om stenåldersmänniskorna, hur de utvecklades och gick in genom de här religiösa zonerna och kom så här riktigt bra grejer och film och färg och så. Det hade man kunnat gjort jävla häftig föreställning. Som hade satt de här journalistkräken på plats, alltså. Du vet, sådana som sitter och ska racka ner på allting här. Ja, de som äger makten. Duktiga journalister som bara, nej, det är inte bra. Sådana skulle man gjort en sån föreställning, så de bara tvingades hålla käft. Och bara, fuck vad bra. Jag måste gå hem och ta ut min buttplugg. Jag har sett Wolbecks andliga kosmiska föreställning, high-tech version. Jag som journalist som har förnekat detta, bespottat det. Jag som har styvmodligt pissat på allt det där. Jag måste gå hem och ta ut min buttplugg.
Mm.
Och det som hindrar dig från det här är en pengar. Producent och pengar.
Men vad ska du säga att din största andliga... Din största andliga inspiration?
Ja, det är väl barnen på något vis. Jo, men det är väl inspiration att se dem vara så olika. De är så totalt olika varandra.
Dina egna barn, eller?
Ja. Hur kan de vara det? Hur kan människor vara så himla olika varandra? Om det nu finns en sån här typ att vi kommer... Ja, då skulle du säga att ja, det beror på arv då. Vi har ju samma... De
jag
har
tror
ju
att
samma
det är en blandning arv. Mellan arv och miljö.
Ja, de har ju, men mina barn har ju samma miljö och samma arv. Hur kan de vara så olika?
De har
så
inte...
olika intressen, har olika syn, bete sig
men det
olika.
Kan vara, det kan ju vara alltså gener mot vet du det? De muteras ju också. Att det, du och det... Arvet kan ju bli olika från person till person. Alla barn får ju inte samma arvsmassa.
Nej, exakt. Det tror jag inte på.
Tvillingar. Du tror att alla barn får exakt samma genetiska arvsmassa?
Nej, jag tror att alla barn har som frön med sig från tidigare liv talanger som ska utvecklas i olika miljöer. Det tror jag på. Och det men, har jag sett också hur de repeterar saker och ting. En del repeterar det här med krigisk utlevnad mycket mer än andra och sådär. Måste leka krig till exempel och sådär.
Jag vill ha lite bara om chemtrails. Vem är det som
nej,
du
nej, men det
tror?
Kan jag inte ge mig in på. Varför inte det? Alltså det är ju så oerhört avancerat. Alltså det är ju ett mångmiljardprojekt där de håller på. Jag kan bara säga så att...
Vilka är det som håller på?
Ja, men det går inte att prata om dom och sådär. För då blir det så jävla töntigt. Men jag kan säga en sak. Och det är ju det att... Jag måste ju ändå säga att det är ju ologiskt att... Du tittar på en klarblå himmel.
Mm.
Så kommer det flygplan och flyger. Så kommer det vita streck. Så blir det dimma efter dimma. Sen är himlen grå. Och ibland kommer det inte alls. Då kan det vara dagen efter. Då är det ingen plötslig flygplanstrafik. Väderförhållanden är precis likadana. Men på någon jävla oavkortad anledning så är det tydligen olika luftfuktighet där uppe. Att de här jetmotorerna skulle släppa ut iskristaller. Som de här alltså, förnekarna säger då. Och ibland kan det vara totalt grå himmel efter en dag av sån här chemtrails då, som flyger runt omkring. Jag kan inte säga att vem är det och vilka är det och hur vad tankar om dem? Och skulle piloterna vara förrädare och veta om det här? De bor ju själva i skiten och bla 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 bla. Jag kan bara titta på himlen och konstatera att när de flyger förbi de här vita strecken så att hela himlen blir grå istället för blå. Och att det skiftar så mycket från dag till dag. När det är ändå samma temperaturförhållanden. Det kan jag säga någonting är skumt. Så att alla ni som lyssnar på det här. Titta upp. Konstatera själva. Undersök själva. Plötsligt ser himlen grå av de här strecken. Och då kan vi säga så här. Ja men ska då det här tekniken eller fortskaffningsmedlet. Äger den rätt att flyga omkring och släppa ut de här avgaserna eller iskristallerna så att det blir en skyar och dimma att solen och himlen blir grå. Har den rätt till det? Ja, det är flygplan. Varför ska de ha det? I så fall får man ju verkligen stänga av flygplanet för vi vill ha en blå himmel, eller hur? Titta själva. Det kan jag säga. Det kan jag uttala mig om chemtrails utan att skämma för det kan ju vem som helst se. Sen vad det är.
Mm.
Och hur det ska stoppas eller vem som laddar och tankar de här. Och alla konspirationsteorier då om att det är för att det ska släppa ner aluminium så att vi får dåligt immunförsvar och sånt. Det ger man inte in i den debatten.
Okej. Okay.
Men jag tror att din andlighetsföreställning, jag tror på den idén.
Vill du producera den? Lee
nej,
Royce.
Det vill jag absolut inte. För
varför
det är,
inte du?
Jag vill inte jobba med sånt. Men jag tror, jag hade gärna sett den själv. En och en halv timme. Eller hur långt tänker du?
Antibuttplugg.
Okej, nu kommer det upp en text här. Det står, you're about to reach 60 minutes of content. Den kommer stänga av sig själv. Ska vi tacka för oss?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.